Hej och välkomna till Modemotivet. Bartek heter jag.
Hej, hej Bartek.
Hej Anders. Hej Patrik.
Hej, hej.
Vad kul att vara tillbaka. Alla tre. Kommer det här utvecklas till en kodsnackssituation där vi till slut aldrig gör ett avsnitt med alla tre? Och folk kommer börja spekulera om alla tre är distinkta personer eller bara AI-röster.
AI, vadå? Vad är det för något?
Autonom inläsning.
Aha. Oj, låter häftigt.
Ja, det är framtiden. Det är inget som finns idag.
Nej, jag vet. Det är kul att spekulera om vad som kanske kommer finnas i en...
Ja, även om det låter fruktansvärt tråkigt.
Ja, det låter själlöst.
Själlöst var ordet. Vad har vi på agendan idag? Vi hade två ämnen. Ena var hur dåligt internet är som vi gör. vilket är ett ämne som vi inte verkar kunna släppa. Andra var verktyg.
Och nu säger verktyg, menar du sådana man har ute i förrådet eller sådana man har i datorn?
Varför? Why not both? Jag kan bara säga kort varför jag ville slå på den döda hästen igen angående internet. Och det är för att jag precis avslutat ett projekt där vi har byggt en publiksajt till en kund. Och jag har tittat på lite besöksstatistik. Och det nu är det liksom en datapunkt, men det rimmar ganska väl med en känsla jag har haft ett tag. Och det är att typ en webbsajt idag är ungefär som visitkort var 1999. Det är liksom den har momentum, men derivatan är negativ. Känns som att de flesta konsumerar... Ja.
I så fall är det momentum nedåt. Alltså det är mindre och mindre som besöker den.
Ja, precis. Alltså den öppna webben tror jag har för länge sedan passerat sin peak. Och liksom för allting åker in i appar. Eller liksom... behöver inte vara appar på... telefoner eller datorer, det kan även vara webbappar, men liksom in bakom någon slags mur, en inloggningsmur. Så att bara faktumet att jättemånga open source projekt inte har någon sajt riktigt, utan liksom vill man ha reda på någonting så måste man in på en Discord som inte indexeras av Google. Vilket gör det omöjligt att hitta någonting.
Men jag tycker att det här går att prata om utan att rama in det som att internet är dåligt specifikt. För jag tror att det här faktiskt går att göra mer som en serie observationer. För där känner man ju igen delvis att allting är på en... alla hemsidor är bara liksom en samling länkar till olika ikoner där människorna fortfarande finns för att prata med om man vill prata med dem eller hitta information. Det är liksom väldigt sällan en HTML-sida innehåller det man vill ha numera. Utan det är mest en visitkort. Det är en bra liknelse. Det är en aspekt i att typ gamla vanliga internet håller på åtminstone urvattnas rejält. Men... sen har vi också det faktum att Google, som ju har varit liksom ingången i att hitta saker på internet, börjar bli mindre och mindre lätt använt. Man hittar saker sämre för att det är SEO-optimering och content farms som kommer överst. Så liksom, när har man sökt på ett generellt typ tech-ämne till exempel och bara söker på det ämnet och fått träff man vill ha överst? Det händer inte längre. Man måste lägga på liksom plus Reddit, plus Wiki, plus någonting. Eller bara gå ner till träff 7. Och där finns liksom den egentliga saken som alla vill till när man söker på det här ordet.
Mm. Jag undrar om det inte finns två orsaker till det. Det ena är precis som du sa, content farms och SEO-optimering. Ett tag så fanns det liksom sajter som bara hade kopierat Stack Overflow, bara scrapat allting och slängt upp egna sidor och SEO-optimerat dem lite extra så att de liksom, deras kopia hamnade ovanför Stack Overflow. Men det andra är att sättet som Google var uppbyggt för att funka, den webben, innehåll åker inte in i webben på samma sätt som det gjorde när Google designades. Och de har anpassat sig och så vidare. Men de som kanske skrivit en bloggpost om någonting eller gjort ett foruminlägg om någonting, de kanske postar på en Discord eller gör en YouTube-video.
Eller ställer frågan på en Slack för ett visst ämne.
Ja, precis. Mm. Exakt. Ja, det var det. Vad har vi mer?
Nej, men jag tänker att det där delvis har ju människor drivits till det. Vi pratade om det förut någon gång, tror jag. Att man liksom har lite jagats bort från det öppna internet in i mer låsta sammanhang. Eller liksom, det behöver inte vara privata, men åtminstone liksom bakom en inloggning, bakom en länk på en server någonstans. Just för att det publika internet börjar bli lite hostilt mot vanliga användare. Alltså det är bara att använda hemsidor är jobbigt. Dessutom blir det som du sa, det med Stack Overflows scraping, det blir bara värre och värre allt sånt. Liksom att saker återanvänds på olika sätt. Och i takt med att det sker så blir man ju som gemene människa liksom mindre sugen på att starta sin bobdylanfanpage.com. För det liksom finns ingen traction där, inte ens bland fans, för ingen kommer hitta den sidan ändå. Liksom. Om du inte går in och skapar ett konto på Bob Dylan-discorden och säger här är min fanpage, och så blir det kul fanpage, och så får man lite intresse. Liksom.
Mm.
Så att jag tänker att det är någon slags, det är en effekt av att internet håller på att ätas upp av dumma, stora företag. Liksom. Och små, dumma företag också för den delen.
Har någon av er använt Usenet? För jättelänge sedan.
Marginellt.
Länge sedan.
Jag använde det väldigt lite, men jag läste Internetvärlden, hette den så? Internet World. När liksom internet var nytt. Och då var det väldigt mycket artiklar där de som skrev artikeln beklagade sig över liksom webben, att den tar ifrån folk från Usenet som var, det var det bästa. För att ja, ganska snarlika anledningar till det som vi rabblar upp här. Så jag undrar om det är någonting som liksom objektivt håller på händer, eller om bara vi blir äldre och inte vill få vår ost flyttad.
Jag tror det ligger någonting i det som Anders sa där, att fokus liksom, det känns som att ett visst antal sajter och applikationer, att de drar till sig majoriteten av innehåll. Som till exempel YouTube är ju de facto stället där man ser på video som andra gör, och så är det Discord och som har tagit andelar från Slack och ja, jag vet inte, jag tycker det känns lite som att liksom det blir ett par sajter, ett par appar som liksom tar majoriteten av liksom användarna på något sätt.
Mm.
Jag vet inte om ni förstår vad jag menar.
Mm, ja, absolut.
Där tror jag också att Facebook är en ganska stor del av det för de som inte liksom är teknikintresserade.
Absolut.
Att det är de här liksom, just de här grupperna. Och så, vi pratade om det tidigare också, att det är inte bara negativt att människor som aldrig hade liksom kunnat starta ett POP-BB-forum kan starta en grupp på Facebook och få in massa likasinnade. Liksom. Så det finns ju vinst där, men det blir också en inmurning av de här människorna och deras ögon och deras intressen liksom, in i den här plattformen.
Nej, men kanske
sen ska vi inte glömma heller att för 25 år sedan så, men det fanns ju tokiga människor då med, men de var ju ganska isolerade. Nu så kan vem som helst skapa en Facebookgrupp för att jorden är platt eller varför människor som inte ser ut som jag inte ska få finnas liksom. Och det är ju, jag vet inte, jag tycker många av de där Facebookgrupperna helt enkelt inte borde få existera, om jag ska vara ärlig.
Har ni hört talas om toaster fucker problem?
Nej, men nu vill jag höra.
Det låter som en Bartek anekdot.
Nej, det är en Hacker News post. Jag läser innantill. I blame the internet. Back in the days before it, we had to learn to live with those around us. Now you can just go and find someone as equally stupid as yourself. I call it the toaster fucker problem. Man wakes up in 1980, tells his friends, I want to fuck a toaster. Friends quite rightly berate him and laugh at him. Guy deals with it, maybe gets some therapy and goes a bit better adjusted. Guy in 2021 tells his friends he wants to fuck a toaster, gets laughed at, immediately jumps on Facebook and finds the toaster fucker support group. Where he reads that he's actually oppressed and he needs to cut everyone around him out of his life and should only listen to his fellow toaster fuckers.
Jag kanske vill flika in här att i modebedemet så har vi ingen kinkshaming. Utan Bartek vill bara belysa ett fenomen.
Ja, precis. Ingen...
Vad du gör med en toaster är din ensak. Och vi stödjer den.
Det finns ju en skala mellan liksom virkningsmönstergrupper, samlag med köksmaskiner och typ nazistgrupper någonstans på hela skalan där liksom. Och någonstans vid mitten börjar man känna att det är lite så här, kanske inte behövs egentligen. Men det är ett problem, det är alltså egentligen typ free speech problemet fast i hyperskala. Och det där tycker jag är så intressant, för att vi har ett samhälle och vi har mänskligt liksom sinne som inte har byggts för och anpassats efter, eller hunnit anpassas efter det som moderna internet låter oss göra. Just att den här typen av konsensus i byn inte längre är relevant, eller på samma sätt styr lika mycket, på gott och ont. Men man får ju både liksom leva ut det som man får leva ut, borde få leva ut, som säg, sexuell läggning eller skumma intressen och sådär liksom. För det finns andra människor att hitta på internet som man kan prata med om, som kan hitta stöd hos och så vidare. Men man kan ju också då hitta de här konstiga, kanske mindre konstruktiva sammanhangen. Och jag tänker att det är lite en effekt av att liksom allting är hyper nu. Så att det är liksom hypermedia, men visst, det är hyperkommunikation. Att all information och all kommunikation är liksom alltid i global skala. Eller mycket av den i alla fall. Och då får man de här problemen som är liksom lite nya. Delvis då ju någon slags gemenskapsbildande problematik. Men också bara typ att man som människa har en konstant liksom... gigabitlina in i huvudet med information som är till 99% ointressant och irrelevant egentligen liksom. Som man inte lärt sig filtrera, jag har inte lärt sig typ mentalt skydda sig emot på något sätt. Jag tror att det är svårt att undvika idag, men jag önskar att bli slapp typ.
Det finns ju en till aspekt av det här. Nu ska jag se, nu börjar jag säga någonting utan att ha tänkt igenom vad det var jag skulle säga.
Välkommen till min värld.
Kanske kan ha det som
du hittar motto. Dina argument och dina resonemang. Skönt.
Men det har funnits en strömning senaste tiden också, och jag vet inte, det kanske är i min filterbubbla, men det är att man kan inte längre göra någonting för sakens skull, utan det ska bli content av alltihopa. Man kan typ inte, jag tycker om att snickra, nej men då kommer någon och säger, vad bra du är på att snickra, du kanske ska ha en snickeri YouTube-kanal, du kan få sponsorer. Och det är så mycket av det där som även på Discord. Det är liksom det är flares och det känns som att allting är gamifierat.
Jag förstår vad du menar och jag håller med. Framförallt tycker jag man ser det på YouTube. Jag tänker på alla de här YouTube-influencers inom typ programmering och open source och liknande. Och jag fattar inte riktigt grejen om man ska vara ärlig.
Men för mig har problemet varit att det sabbar det som jag tycker är roligt också. För jag tycker om att hålla på med musik. Men så börjar man titta på massa musiker på YouTube. Och det är liksom det influerar tillbaka på mig själv att jag kan inte bara sitta och spela lite musik utan jag måste, det liksom ligger i bakhuvudet, oh, det här borde jag filma medan jag gör. Jag skulle säkert få likes för det.
Det var ju uppe en liten kort bloggpost på Hacker News som jag länkar runt lite för om det var igår eller förrgår. Som handlar om just det här. Titeln var typ Stop Thinking You're Famous eller något liknande.
Mm.
Och handlade om att den här lilla pockande tanken på att jag kanske kan monetisera det här. Eller kanske kan bygga en karriär. Eller kanske kan få in mitt nyfunna, glada lilla intresse i mitt yrke på något sätt. Så man liksom får effektivisera och strömlinjeforma sitt värdebringande. Liksom. Att man inte bara får typ sitta och plinka lite. Och att det är målet. Och det är verkligen, det är ju, kan vara så hyggligt nedslående om man fastnar i det där. För då blir det till och med att man känner att man liksom slösar bort sin fritid om man har roligt på den. För att det roliga går inte att liksom blogga om eller fota eller göra någonting. Utan det är bara roligt. Fan vad tråkigt. Liksom.
Fast det är inget nytt fenomen egentligen, kan man väl säga. För om du spelade gitarr när du var ung till exempel, eller trummor eller bas, det är klart att man var med i ett band. Och när man var med i ett band så var man tvungen att ha spelningar. Och det är klart att alla som var med i ett band drömde om att få ett skivkontrakt eller liknande. Det finns väl, ja, nu ska inte jag försvara det där. Men någonstans kanske man inte bara vill sitta på sitt sovrum och plinka på gitarren. Man kanske vill, jag vet inte, ut och spela.
Just gitarr tycker jag var ett dåligt exempel. För det finns jättemånga gitarrister som spelar gitarr som om de spelade ett tv-spel. De ska bara liksom spela snabbt och checka av boxar och... Och det är fine, antar jag, men jag vet inte vad jag var på väg med det där. Men jag har ett Petson Core motexempel och det är Blues Jam som finns. Fanns, jag vet inte om det finns fortfarande, men på Stampen i Stockholm kunde man ta med sig sin gitarr eller sin bas eller munspel eller vad man nu hade. Och så var det liksom 3 timmar Blues Jam och så fick man vänta på sin tur, så fick man hoppa med i 2 låtar. Och blues, det är bara 3 olika låtar som... Alla låtar är variationer på 3 teman, så det är jättelätt att hoppa med. Men det var bara liksom mysigt och gemytligt. Och det var bara kul att spela ihop.
Men jag tycker att det är, alltså, båda måste ju få finnas. Så jag håller med om att det vore ju bisarrt att avkräva liksom en gitarrspelande 20-åring att inte vilja lyckas, inte vilja bli känd, inte vilja spela spelningar med sitt band. Liksom. Det är klart att man vill göra det. Och jag tror att det är inte så bra att man ska så här idolisera den här liksom, den principfasta, svältande konstnären. Och att man måste leva så för att liksom leva renlärigt och ha någon slags... vara en positiv förebild och så här. Man får ju, alla människor vill ju lyckas. Alla människor vill både lyckas ekonomiskt och lyckas i någon slags självuppfyllande självrealisation liksom. Och att låtsas att det inte är så, det vore ju lite förljuget, tycker jag i alla fall, av alla människor liksom. Men det kanske är någonting med hur internet ser ut idag som gör att man går väldigt snabbt ifrån liksom, ja, det här var kul, till det här måste bli content.
Det kanske är för lätt för att få en publik idag.
Kanske ja, det som i alla fall, det kanske ser ut att vara för lätt om inte annat. Det ser ut som att vilken nisse som helst kan börja babbla om Rust på Twitch och bli miljonär. Liksom. Men en majoritet av alla babblarna på Rust på Rust på Twitch gör ju det liksom i två år utan att få mer än 10 tittare liksom egentligen och så där. Eller vad det nu är, för exempel fotbollsproffs och så vidare från förr i tiden.
Men det är lite ironiskt egentligen, för varför spelar vi in det här avsnittet? Varför?
Man kommer ju aldrig undan skuggan under sina fötter, brukar jag säga. Det är liksom det är omöjligt att undvika det där.
För jag menar, vi skulle ju bara kunna träffas en gång i veckan och ha det här samtalet och inte spela in det.
Det är ju så. Om det inte vore så att vi nu har 10 000 lyssnare varje månad som veckan som väntar på avsnittet liksom. Så det är ju det som är. Nej. Jag pratade lite med min fru om det här igår och jag tog upp det här för henne med att jag har en liten blogg som inte har någon tracking och som bara är en indexfil. Och att det är både jag önskar att jag visste att om någon läste, men också att jag är stolt inför mig själv och att jag skiter i det på något sätt. Och nämnde också den här poddinspelningen, att vi skulle nog ha 97% lika mycket behållning själva av att bara prata utan att spela in liksom, egentligen. Men det skulle inte bli av, för att det skulle bli, nej men vi skjuter upp det här för det är det, det är det. Liksom. Ja, så det är ju en faktor då. Men
det är ju en bra anledning att spela in det. Att det blir av.
Och att man inte får säga fördomma saker.
Mm. Ja, det är det jobbigaste. Det är att lägga band på sig själv. Att inte säga alla sina konstiga åsikter.
Vi ser på Patrik hur du vibrerar.
Mm.
Det är därför du försvarade det här med toaster fucking, för att det är någonting som... Ja, nej. Det var ett lamt skämt, men...
Jag vet inte, jag känner mig oerhört kränkt när du tog upp toaster fucking som ett exempel.
Men ska vi byta ämne till verktyg också? Eller? Så vi inte fastnar i det här klagohålet på webb.
Ja, igen. Nu klagar vi på verktyg istället.
Yes!
Men jag har flyttat mitt filträd från höger sida till vänster sida i Visual Studio. Jag känner mig på nytt född. Det är på riktigt det största förändringen i mitt arbetsflöde som jag gjort sedan jag började jobba.
Men nu går det ju emot default sen. Nästa gång du installerar Windows kommer du bara flytta det där igen. Jag vet.
Och det kommer säkert vara det för varje gång jag öppnar Visual Studio. För det kommer säkert vara någon skit att den inte kommer ihåg det.
Jag sa nyligen, och det har jag tänkt många gånger, att en av mina sätt att nå ett sen i världen är att acceptera defaults i mycket av det jag gör i jobbet och sådär, och även i fritiden egentligen på datorn. Liksom. Jag har tydliga minnen av att installera om Windows, alltså Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 tror jag, och det första jag gör är att gå in och typ ta bort så mycket jag bara kan så att allt ser ut så mycket det bara går som Windows 98 igen, och det har jag gjort sedan jag var typ 12 år gammal liksom. Jag tror jag skulle göra det också när jag satt på Windows igen, men så gott det går. Men där är ju bökigt, det är bökigt att känna så här, jag måste fixa det här och det här och det här, för det är exakt som jag ville ha det för 20 år sedan och fortfarande vill ha det idag, för jag vägrar ändra på någonting.
Du får göra som jag gör. På GitHub har jag en samling skript. Så jag har ett skript för Windows, ett för macOS och ett för Manjaro. Så att när jag ska sätta upp en ny burk så går jag in, startar skriptet, kommer tillbaka en halvtimme senare och så är min Windows-burk precis så jag vill ha den. Med allting installerat. Det brukar vara några grejer som man får gå in och fixa i efterhand. Men det brukar ta
till fråga det. Klicka den på accept på att hoppa över WinRAR-betalningen också, eller hur?
Lösningen på det är ju ett, inte köra WinRAR, eller två, betala för WinRAR. Kan tyvärr inte hjälpa dig med...
Nej, men det där jag tänkt många gånger. Jag tror jag skrev något sådär chocolatey-skript för länge sedan i PowerShell som jag gjorde en gång, och så gick det sönder och så sket jag bara. Det är liksom... Jag är inte en sån person, tror jag. Jag vill vara en sån här .files-människa, men jag är liksom inte det.
Jag accepterar defaults, eller liksom, jag tror att jag är som du där, så det är lättare att bara acceptera defaults. Och om jag inte vill acceptera defaults så är det skriptat, och jag har alla mina .files i ett Git-repo, så att jag får alla verktyg så som jag vill ha dem, oavsett vilken maskin jag är på. Men om man inte orkar med att skripta så måste man ju nästan acceptera defaults, tycker jag.
Eller ha en manuell checklist som man går igenom varje gång på papper.
Som ett djur,
precis.
Jag vill bara korspromota att om ni vill höra mer om Patricks skript så kan ni lyssna på kompilator avsnitt 37 som handlar om just det. Det är ni.
Har jag snackat om det?
Det här var meningen hela tiden. Att pitcha det här.
Jag kommer inte ens ihåg att jag har snackat om det, men...
Ja, då kan du också lyssna på det.
Det är inte så minnesvärd podcast, man glömmer bort den snabbt. Det är så.
Ja. Vad sa du att podden kompilator?
Kompilator, precis.
Jag har ju bytt utvecklarvärld ifrån Windows och .NET till macOS och Go. Det var ju nu 3 år sedan och vi har inte pratat för mycket om det har varit uppe förut, men en sak som jag vidhåller är att Visual Studio med C-sharp på Windows är liksom en oslagbar miljö att bara sitta och arbeta inom om man nu vill programmera C-sharp och jobba på Windows. Men Visual Studio är ju ett fantastiskt verktyg. Det är ju bloatat och det tar 2 GB liksom, nedladdning. Kanske inte gör det längre, men det är så jag minns det. Men när det väl är där så är det liksom... Det är som att de gjorde ett verktyg och sa... Det kommer bara vara sura gubbar som använder det här. Så minsta problem, minsta liksom hack i flödet, då kommer vi tappa liksom användare på. Så det måste vara jättelätt att använda. Det måste vara helt logiskt. Bara wizards för allting. Och så löste de det. Och så blev det så lätt att använda som de ville.
Varför måste du kolla ut mig på det här sättet?
Och jag vill bara säga innan det kommer något argt mail här om JetBrains. Jag har ju använt Rider och slutade göra det. Jag sitter också nu med Golang och det är ett jättebra verktyg, men allt är så spretigt, och det tycker jag återkommande. VS Code spretigt, Vim spretigt, JetBrains-verktygen spretiga.
Jag har gått över helt till JetBrains-verktyg, både på Windows och macOS. Jag tycker inte det är så spretigt. Det är lite omställningar om man är van, men jag håller med om att IDE-upplevelsen i Visual Studio är ju oslagbar. Framförallt om man har suttit med Xcode eller liknande. För jag har ju gått tvärtom, jag har ju gått från Visual Studio och så har jag gjort en del utveckling i Swift. Och jag tycker Xcode är hemskt. Det känns som att, jag kan inte fatta att ett av världens största företag ligger bakom den produkten, för den är så fruktansvärt dålig. Så, nu fick vi lite negativ vinkel på det här avsnittet. Men that's it, that's the message.
Jag har försökt att komma in i Rider, men jag tror att jag kanske går in med fel mindset, för jag förväntar mig typ att det ska vara Visual Studio med lite annan look and feel. Och grejen för mig är att jag har kört Visual Studio så länge så jag har typ lärt mig, det är ungefär som en gammal gubbe som har lärt sig hur bilen mår genom att lyssna på motorljudet. Och det är lite samma liksom, när timingen är off i Visual Studio så vet jag att nu har den på med någonting. Och det är samma som att installera ReSharp i Visual Studio. Den liksom, det är, alla mikrotimings blir off och liksom... hela Visual Studio blir lite mindre responsiv och jag upplever samma sak med Rider, men det, jag vet inte.
Men det är någonting som jag tycker är bra med Rider, det är att det känns så oerhört, alltså allting finns där som du är van vid från Visual Studio, men det är så fruktansvärt mer responsivt, alltså det brukar inte låsa, alltså om Rider skulle låsa sig så vet jag så här, okej, men nu kommer den krascha inom 30 sekunder. Mm. Och det har väl hänt typ så här 2-3 gånger någonting.
Jag så är ju väldigt, förlåt Patrik, kör på.
Nej, men allting går så fruktansvärt smidigt tycker jag i JetBrains verktyg.
Jag hade ju också, om jag skulle hoppa mellan plattformar och språk så skulle jag också satsa på JetBrains rakt igenom. Just för att det, även om det är liksom Golang eller IntelliJ eller Rider så är det en ganska konsekvent upplevelse och samma typ av konflikt. Så det är ju jättevärdefullt. De är ju extremt bra på det de gör, JetBrains. Liksom, det är ingen fråga om det. Min stora förhoppning för framtiden är ju deras Fleet editor som är i public preview. Som i mitt huvud är liksom, det är typ Zed fast gjort av ett företag med mycket pengar och JetBrains grejer under huven. Så det liksom ska vara, det ska ju till Rust, det ska vara snabbt och enkelt och smidigt och modernt, men de har kvar hela JetBrains liksom saften under huven som gör allt det där bra. Så det är liksom den här väldigt kompetenta synen på kodbasen och den funkar för alla typer av kodbaser, inte bara för vissa språk då som Golang och så vidare. Så att jag är väldigt nyfiken på det.
Kör den allting liksom som JetBrains plugins eller LSP under huven? Eller hur?
Den drar med varje idé och kör igång det headless och skickar, nej, skojar bara, det gör den inte. jag vet inte hur den gör. Alltså, jag antar att, förlåt.
Det skulle inte vara helt omöjligt.
Det är byggt i Rust, men kräver Java fortfarande. Jag tror att de har portat ganska mycket. Jag vet inte själv hur deras liksom underliggande motor, eller så är det inte skrivet i Rust, jag kanske minns fel.
Det
är
bara, jo, men det skrivet i Rust.
Ja, det skrivet i Rust. Ja. Tyckte det kändes blazingly fast när jag använde det, så att det måste vara Rust. Nej, men det var liksom att jag testade det och det var okej, men det var inte så bra Go-stöd, för det var liksom fortfarande tidigt, så det liksom hänger inte med i nya features, och det är ju inte konstigt. Så att jag väntar, men det känns som nästa potentiella liksom stora editorhopp för mig. Alltså VS Code är ju fantastiskt och det funkar ju på väldigt många sätt, men VS Code är bara fantastiskt om man inte är van med Studio. Det är typ min take. Liksom. Det är, alltså det är som IDE då. Det är liksom plugins och det är LSP:erna är okej, tycker jag. Men jämfört med både det som görs av JetBrains och det som görs i Studio, så är LSP:erna liksom, ja, de är okej. Men inte mer.
Ja, men en LSP kan vara bra. Kolla på Rust Analyzer till exempel. Den är ju riktigt bra. Så det finns ju liksom en, det finns ju, som man säger, en, om man vill se hur bra en LSP kan vara, så kan man kolla på Rust. Jag tror bara att det är att typ Microsoft till exempel, de har ju en LSP för C-sharp, vet jag, som de har i Visual Code. Om de hade investerat lika mycket i den som de hade gjort i Visual Studio, så hade det säkert blivit svinbra.
Jag tror att du har rätt. Konceptet LSP är ju väldigt bra. Jag är ju starkt för det. Liksom. Och det är väldigt, jag är glad att alla VIM-tomtar äntligen kan få riktig autocomplete. Liksom. Skönt för er. Så. Men jag är glad att de tvingas erkänna att det visst var värdefullt med autocomplete. Till slut.
Har vi inte fått några arga mejl innan, jo, så kommer vi garanterat få det nu. Ja.
Även att säga att VIM är spretigt är ju liksom helgerån. Men nej.
Och en underdrift.
Det också. Jag hade ju en NeoVim, två NeoVim-veckor där jag testade att köra NeoVim med Go och sådär på jobbet. Det funkar helt okej. Alltså jag är inte jättevan vid VimMotion, så det i sig är ju liksom uppförsbacke att lära sig. Men det är ju rätt kul, så den delen. Men ännu en gång kände jag liksom, det här funkar bra, men LSP:n jämfört med Goland är liksom bara, det är bara som ett skämt, tycker jag. Om man är van vid den här liksom... I Visual Studio får man ju en känsla av att refactorings och kodnavigering är liksom, det funkar inte av en slump, utan det funkar för att det finns en perfekt bild av koden i systemet du använder, alltså i din editor. Och det har jag aldrig fått förutom i JetBrains-produkter också. LSP känns mer som att det är typ av en slump matchat två regexar, och därför kan du navigera mellan de här filerna. Det är lite mer den känslan jag får liksom.
Vad är grejen med Vim?
Ja.
Jag kommer med ett öppet sinne. Jag har aldrig använt Vim förutom att behöva gå ur Vim.
Grejen med Vim är väl att om du är bra på Vim så blir du oerhört produktiv i det. Och sen är det ofta så att man kombinerar det till exempel med TMUX och liknande, så man liksom har allting på ett ställe. Inte behöver använda musen och så vidare. Utan... Okay. Jag är ingen stor VIM-användare själv. Det är väl mer liksom att jag har den som standard när jag ska redigera. Typ när jag rebasar någonting från terminalen och sånt.
Mm.
Så att jag är nog fel person att fråga så sett. Men de människorna som jag känner som kör VIM, de verkar ju väldigt produktiva.
Men är det inte just... Alltså det är... väldigt flexibelt i vart man kan köra det. Alltså, det krävs en terminal, du kan ha det i en SSH-burk, du kan ha det vid en screen eller TMUX-session.
Mm.
Allt det där är ju en faktor som gjort det liksom att jag har överlevt, tänker mig, och fortfarande ses som ett verktyg värt att investera i av vissa. Men om någon säger till en ny person som ska lära sig programmera att du måste också använda Vim, för det är det alla gör, det behöver att lära dig, då skulle jag säga åt dem att gå och dra åt helvete. Liksom. För det är så oschysst mot någon som kommer in ny i IT-världen att måste lära sig VIM. Men nej, ingen behöver lära sig VIM.
För alla vet att man måste lära sig Emacs.
Precis. Nej, men, och det är liksom den här modaliteten, det heter något annat, men det, ja, det är en modalitet i Vim, alltså med olika insert modes man har, eller olika modes man har. Det är jättekult och det går att göra coola saker med det, men så användbart är det ju inte. Så
jag undrar om de, det som man kan uppnå med det, och nu spekulerar jag vilt, är det typ samma sak som man kan uppnå med IntelliSense i Visual Studio, fast liksom den här navigeringen och redigeringen av koden.
Nej,
det är helt okej.
Okay. Absolut inte. Och det är ju där som är grejen, att jag tänker Vim-utvecklare, de jag känner att man har känt med Vim för 15 år sedan, 10 år sedan, de gjorde mer en poäng att man inte behöver så mycket syntax highlight, man behöver inte auto-code navigation. Så det är liksom, det är crutches. Liksom. Mm. Idag sitter ju alla med en LSP och är glada för att de äntligen har fått autocomplete. Men den här, den liksom gatekeeping-kulturen är ju liksom idiotisk. Men det tycker ju många Vim-användare också, vet jag. Liksom. Men jag har fortfarande svårt att se att ingen skulle uppfinna Vim idag. Liksom.
Mm.
Det skulle vara, varför ska man ha olika, vadå, jag har liksom, det är bara att skriva orden, använda pettangenterna och lite mer motions för att navigera. Varför ska man hålla på med 2 modes, 3 modes, 4 modes, liksom? Va? Jag har ju en mus, det är det jag skulle säga, liksom. Det betyder inte att det är dåligt eller att det är fel att använda det, för det är det verkligen inte, men jag tycker att det ibland övervärderas lite som det här liksom heliga graalen av den perfekta editorn, bara man kommer upp till den, det liksom tak som krävs, eller den, av vad du kallar det, skillsealinget, liksom väldigt högt. Det tror inte jag på.
Jag har aldrig känt behovet av att liksom flytta tredje och fjärde bokstaven på den här raden 2 rader upp, vilket jag har fått intrycket är liksom selling pointen för Vim, att det liksom man kan med väldig precision utföra textredigering.
Jag tror en stor selling point för att använda det är att jag tror det är lättare att hamna liksom i någon form av flow om man sitter i ett verktyg som Vim. Alltså att man sitter och, om man nu liksom har allting i ryggmärgen liksom.
Mm.
Men som du sa innan, så jag har aldrig heller känt något så här behov av att lära mig det.
Det är lite som Dvorak. Det är liksom, du kan bli 30% snabbare med Dvorak. Om du är perfekt på Dvorak och är perfekt med QWERTY, så är du 30% snabbare med Dvorak. Men då ska du bli expert på Dvorak också.
Jag vet inte hur det är för er, men när jag programmerar, det jag lägger minst tid på är att faktiskt skriva text, alltså skriva kod. Utan det är mycket så här man navigerar runt, man tänker, man funderar. Så att jag har aldrig känt så här behovet av att, ja, om jag tränar riktigt mycket nu på att skriva på tangentbordet, så kan jag komma upp till, jag kan skriva 40 ord per minut mer. Liksom, det är inte så att det skulle spara mig någon tid när jag arbetar.
Men är det liksom inte en av grundpelarna inom utveckling att det är roligare att jobba på avgränsade metaproblem än att lösa faktiska problem? Och att bli snabb på kodredigering är ett fantastiskt bra metaproblem.
Jag tror du löste det. Jag tror det.
Men det känner jag,
case closed.
Alltså, min uppfattning av Vim är att människor tycker om att komfa. Vim tycker också om att komfa sitt system mycket mer än vad jag gör. De tycker om att liksom pilla med den här typen av verktygsuppsättning och göra det just right, liksom. Och det är inget fel med det, och det är inget problem, och de är ju väldigt produktiva. Och när man, som du säger, Patrik, när man ser någon som liksom är en Vim-mästare, om ni ursäktar, som navigerar runt med sina verktyg och kör harpoon och hoppar mellan filer och liksom är så här, de är in the zone, de är hackers liksom på riktigt. Det ser genuint produktivt ut, och det ser genuint ut som någon slags, ja, men ett väldigt stort fokus flow-verktyg. Och det är ju värt någonting. Men för min del så är det väldigt sällan den typen av liksom snabb navigerande implementationshacking som jag behöver. Alltså det är väldigt sant att jag saknar det här liksom, fan, jag måste klicka på musen för att byta fil. Nu jag tappar hela min liksom min abstrakta koncept där. Det är liksom inte riktigt där jag sitter och jobbar i alla fall. Så att ja, men nu stackars alla Vim-användare som blir bashade och inte kan säga någonting. Ni får fortfarande mejla mig. Jag har fortfarande inte fått en enda factcheck.
Men
du, jag väntar.
Du glömmer poddens motto, det är att vi inte kinkshamer, så kör Vim om ni vill.
Mm.
Skönt.
Det är inget fel med Vim. Många människor kör Vim. Och
själv flera.
Har ett helt fungerande liv. Så vi i podden Kör Vim om du vill.
Eller inte. Det är helt upp till dig.
Eller inte. Det är helt upp till dig.
Men det är ju en intressant fråga det här. För jag, nu vi gör lite lustiga på de här stackarnas bekostnad. De som sitter med Vim och så kan de bli mobbade i radio, det är liksom, eller i podd, det är stackare. Men jag håller med om att så här, vinsten av de här verktygen är sällan värd så mycket. Men om man drar tillbaka, liksom, var går gränsen för det? För man kan lika gärna säga att ja, men här med IntelliSense, jag visste det går snabbare att skriva, liksom, men så bra är det inte. Det är lätt att bara skriva rätt och se om det blir fel eller rätt eller inte. Eller syntax highlighting också överdrivet. Man kan bara använda Notepad. Liksom. Så vid vilken punkt, och vad är det som verktygen gör som genuint är användbart och liksom värdebringande och hjälpande i era ögon?
Jag kom precis på en annan vinkel på det här, och det kan vara så att sådana som använder Vim tycker om själva processen av att skriva kod med Vim. Det är ungefär som, för att återanvända musikexemplet, man kanske tycker om känslan av att navigera runt med Vim. Det kanske liksom ger en positiv feedback. Man kanske inte alls är produktiv egentligen, men man upplever sig själv som gladare när man gör det. Och det är inte att förkasta.
Håller med.
Jag faktiskt håller helt med. Det är bra sagt, på riktigt. Mm. För jag menar, alltså verktyg som ger en glädje är ju, om något, gör ni produktiv.
Mm.
Att inte känna, måste jag hålla på, måste in och koda nu.
Mm.
Men en verktygsgrej som inte ger mig glädje, det är just nu, det är min terminal på macOS. Som jag vet inte hur länge jag håller på att konfera den. Men det är samma när jag kör Manjaro på min laptop, och det är samma sak där. I min värld, PS Readline i PowerShell är den bästa prompten som någonsin har byggts. Och jag försökte i flera år att replikera exakta beteendet, och det är helt omöjligt. Så om någon har tips på hur man replikerar PS Readline i Linux eller macOS, så tar jag gärna emot det tipset.
Minns jag rätt att den har väldigt bra typ autocompletion och förståelse för vad du skriver? Är det du efter, eller vad är det du saknar från PS Readline?
Nej, men allting, det som finns i PS Readline by default, det är helt, du kan liksom, det är svårt att sätta fingret på vad det är, men om du ska, hur den ger autocomplete förslag, var den lägger förslagen någonstans, hur du väljer text, hur du hoppar mellan ord, hur du tar bort ord. Alltså det är så mycket, det är liksom, jag är nästan där i min macOS-terminal. Men det är fortfarande så liksom att det är några grejer som inte riktigt känns rätt. Förstår du vad jag menar?
Absolut. Men vad är det, vad har du gjort med terminalen i macOS?
Just nu kör jag kör CZSH, jag vet inte hur man uttalar det.
Zshell.
Så jag har väl en config som är typ, jag vet inte, 100 rader eller någonting. Där jag försökt ställa in allting och koppla alla bindings och få till allting, men det, ja.
Jag är ju inne på min tredje Mac på 3 år nu, och jag har ju liksom, lite som jag sa, jag har liksom minskat ambitionerna varje ominstallation och bara skitsamma, eller bara in oh my Zshell och typ slå på ett tema jag tycker om och sen får jag vara nöjd.
Jo, men det är det jag gör med, och sen har jag försökt konfigurera den så att den ska kännas som PS Readline, och det är tydligen omöjligt.
That's where you lost. Försök inte konfigurera någonting.
Men det är svårt, för det här är ju lite helgrån kanske, men Windows har fan den bästa default-terminalen som någonsin har gjorts.
Men nu menar du alltså själva skalet PowerShell då?
Skalet PowerShell, eller liksom själva kället och själva terminalen, Windows Terminal.
Så cmd.exe, ja, Windows Terminal, den nya terminalen.
Windows Terminal som terminal, också PowerShell som käll.
Jag har knappt använt den. Den är inte jätteny. Eller den är inte så pass. Nu ska vi se. Vad menar jag? för 3 år sedan så var den liksom okej, men inte default riktigt. Det kändes som det kanske den var, men för mig var den inte det. Så jag har nog inte rört den så mycket. Men det kändes väldigt kul.
Nu är den default i Windows.
Den är också en väldigt enkel JSON-config, minns jag. Vilket är skönt, tycker jag.
Exakt.
Att det inte är regedit eller dylikt. Nej, men alltså Microsoft har ju, de har ju verkligen, man har ju fått följa dem liksom i någon slags redemption arc från liksom Embrace, Extinguish, FUD och allting ska vara Windows överallt, även på servern, IS6 och så vidare, liksom fram till, till att Scott Hanselman i princip för egen motor gör om Microsoft till ett open source företag, inte riktigt, men det känns som att man har fått ut från att han och några till har drivit väldigt mycket det där liksom i DevX-delen av Microsoft.
Jag tror det är mycket Satya som varit drivande där.
Är det så?
Faktiskt. Ja, det tror jag.
Eller det måste ju ha varit såklart, egentligen.
Men det är lite ironiskt att den bästa Linux experience är på Windows.
Är det WSL du menar då? Eller,
WSL 2 och Windows då, men det bästa från två världar. I min värld, i alla fall.
Ja, men det är skönt.
Mycket hat jag kommer få för att jag sa så.
Älskar Windows, hatar Vim. You heard it here first.
Jag tror vi behöver stickers med det.
Ja, jag har ju inte använt Windows, alltså inte en sekund på 3 år drygt nu. Och jag började ju, 3,5 år, jag började liksom känna att det ska bli kul att komma tillbaka om något år eller två och se liksom hur, med någon ny cool Dell eller någonting, och dra in Windows 11 och känna på den här nya upplevelsen med WSL 2 och terminalen. Och ja, det ska bli kul någon gång, se hur det funkar, hur det känns. Jag har liksom Teams, en mailinbox, en webbläsare och en editor som är cross-platform. Så det, och typ Spotify, liksom, det är det jag använder på dator. Så att det är skitsamma vad det är för OS egentligen.
Jag försökte byta till Mac med samma förutsättningar, men det studsade på typ fönsterhanteringen.
Den är värdelös.
Jag störde mig tillräckligt mycket och så skulle... När man säger det till folk så kommer alla liksom med ett eget förslag på ett av alla möjliga små program som fixar det. Men det, då glider man in på det här att det är liksom konfigurering och vad det heter, customization, som jag är så himla intresserad av det. Jag vill bara ha defaultsen som funkar bra och jag är beredd att svälja ganska mycket för att slippa hålla på och customisera saker.
Ja, och där måste jag slå ett slag för Windows också faktiskt. För default-fönsterhanteraren i Windows 11 tillsammans med typ PowerToys, deras, man kan snappa grejer och sätta upp såna här fancy zones och allting. Det är överdrivet den bästa default-inställningen i ett operativsystem som jag såg på.
Jag minns när jag kom in i macOS och försökte flytta fönster med liksom Windows-agentpil som man gör i Windows. Och det är jättebra att göra det där. Det funkar jättebra. Jag har gjort det i många år. Liksom. Och det är liksom, nähä. Jag måste installera något program som kostar $5 för att kunna flytta den på fönster. Liksom. Och det är som man vet om någon är en macOS power user att de har liksom en taskbar som har 17 ikoner uppe och varje ikon kostar $5 i månaden för att ha. Men jag liksom, ja, men då kan jag liksom, jag kan binda mina hotkeys så här, jag kan flytta dem så här liksom. Och alla heter typ så här Snap eller Katana eller något liknande.
Jag var tvungen att ladda ner en app för att kunna klippa ut filer med tangentbordet på macOS. Det är något som man gör. Jag fattar inte. Hur kan man inte ha med det i operativsystemet?
Alltså, men det är reverse cut. Man kan cut-pasta. Det är det man kan göra. Man kan klippa in så det blir en move.
Jo, och det är helt, det är ju helt ointuitivt. Ja. Vad är det för monster som har skapat en sån lösning?
Men det slog mig generellt när jag bytte till Mac hur mycket i... Ja, för jag hade fått en bild av att så här, allting med Apple, liksom, det är perfekt hårdvara med mjukvara. Liksom bara en happy path och allting i runda hörn och det bara flyter, allting är enkelt. Liksom. Men det är så förbaskat mycket i macOS som fortfarande känns liksom, hur kan det här få vara kvar? Som bara Finder är ju så jävla värdelös utforskare att det inte är sant, liksom. Och då är inte utforskaren i sig så jävla bra, men Finder liksom, det är liksom ett skämtprogram jag använder fortfarande, tycker jag.
Jag bytte till en som heter Marta.
Men funkar det när du får en file pop-up eller något? Alltså det känns som, jag har gjort tester med den här också, men det var liksom bara såhär, nej, det är inte värt att hålla på med det där.
Nej, men när man behöver göra liksom såhär, jag behöver flytta den här mappen.
Då använder jag terminalen.
För du är lite bättre än oss alla andra.
Ja, så bra är jag att det tutar.
jag vill avsluta med en bekännelse. Och det är att jag aldrig någonsin kört med Git i terminalen. Jag har alltid kört med ett UI för Git. Och just nu kör jag Fork och det har jag kört i 3 år.
Herregud. That's it. Jag klarar inte av att vara med i den här podcasten. Nej, jag skojar. Nej, men det är väl lite som vi var inne på innan. Så här. Man kör väl det som man är bekväm med.
Mm.
Jag kör i terminalen, men det är inte att man måste göra det. Det är
ju det här. Det är ju, vad är det heter? Discoverability. Alltså att man kan prova och högerklicka på saker och där var. Om man klickar här och så får man fram en merge-knapp. Då kan jag mercha.
Vad kör du för klient till Git?
Git Fork heter den. Betal-app. Det känns som att de 99% identiska alla de här. Vad heter den? Inte Octopus utan
Git Kraken
och är det en ordvits?
Git Kraken.
Ja,
tror det.
Today I learned.
Jag kan berätta hur mitt Git workflow ser ut. Jag har i princip alltid använt Git på command line. Och de här kommandorna är de jag använder. Checkout. Pull. Ibland merge om jag har otur med någonting. Add all. Commit och push. Jag tror aldrig jag använder någonting annat. Alltså om det inte är typ någonting gått jättefel. Jag måste kolla git-loggen. Men även då känner jag bara, fan. Jag bara slänger allting och börjar om istället.
Mitt git är, ja, jag gör allting från terminalen. Men jag har kört ett verktyg som heter Git UI som också är terminalbaserat. Så när jag ska gå in och typ så här, om jag behöver vill bara committa ett par filer eller kolla någon, få en mer överblicksbild av saker, så går jag in i Git UI och så kan jag selekta saker där. Men annars tror jag gör allting, rebasar och squashar och allting från terminalen. Jag har provat Git Kraken förut. Men jag tyckte det var lite svårt att få en veta vad man skulle göra liksom.
Mm.
När man inte var van vid att använda den.
Jag har aldrig någonsin cherrypickat någonting. Jag vet inte. Jag har en väldigt vag uppfattning om vad det är för något.
Det att du bara flyttar en commit från en bransch till en annan. Så du letar upp git Sean för committen, ställer dig på branschen och sen så git cherry pick och så Sean och så får du den committen.
Låter för svårt tycker jag.
Eller är det basic du tänker på eller något sånt där eller?
Nej, det är cherry pick. Och jag i de team som jag har jobbat i så har jag tror aldrig att det scenariot att man vill ta något från en bransch och flytta till en annan skulle...
Mm. Jo, men det har ju inträffat ett par gånger.
Eller... Jag satt med Visual Studio, vad heter det? Foundation, nej vad heter det? Team Foundation Server heter det, va? TFS.
Just det.
På ett jobb där vi var ett stort team som arbetade på en stor kodbas som var väldigt viktig och känslig och jäda sådär. Och då satt vi liksom med lokala changesets och innan man pushade det här till main eller vad det nu hette så granskade man det vid datorn ihop och sa det här är bra, nu kommer inte det här och så kommer man det till main och sen var det klart. Och jag tror aldrig haft ett bra arbetsflöde egentligen. Vi bytte till gitsen och vi började göra PRs och vi kunde inte längre granska på samma dator för att det var inte, alltså det var så här detaljer som inte riktigt längre funkar lika bra som när vi hade gjort det med TFS inbyggt i Visual Studio. Fantastiskt enkelt flöde. Det var ju inte så flexibelt, men
väldigt trevligt att liksom bara inte ha de här pull requestsen och hålla på, utan det är bara man committar mot main när det är klart.
Framförallt bra också när någon låste någonting och gick på semester i 3 veckor.
Det hände aldrig oss, vi var så duktiga.
Det har hänt mig.
Nyckeln är ju att vara duktig. Då blir allting lätt.
Där har vi förklaringen.
Skönt.
Nu är jag lite trötta på er, ska vi avrunda här?
Ja, jag kände detsamma precis.
Det här gjorde vi bra, vi försöker igen nästa vecka. Ha det fint.
Ha det bra.
Hej då.